Robert Ljungblad är. Och för er som inte vet vem Robert Ljungblad är, så är det jag. Så här ser jag ut. Jag kan be Johan kasta upp en jättegullig bild på skärmen här. Det är också jag. Jag var liten och söt. Den här bilden kan få vara uppe. Jag ska berätta om mitt liv. Varför Jesus har jag kallat den här predikan. Varför har jag valt att följa Jesus? Och hur ser jag på Gud? Och jag har sagt det förut i en predikan. Och det är inte jag alls som har kommit på det. Det är sällan jag kom på någonting bra själv. Men att Gud är inte som du tror att han är. Gud är inte heller som jag tror att han är. Han är så mycket större. Men jag kommer att berätta lite grann om min bild av Gud. En del ser Gud som bara någon flummig Gud någonstans. Andra ser honom som en bror. Vissa ser Gud som en kung. Och så här, vi har olika bilder av Gud. Jag är uppvuxen i en troende familj. Min mamma och pappa sitter här. Vi är fem barn. Mormor och morfar var kristna. Farmor och farfar var kristna. Mina kusiner var så här. Jag är uppvuxen i den här församlingen. Och jag brukar säga det att jag är uppvuxen i en bubbla. Va? Den här församlingen, det är som en bubbla. Och när jag tittar på mina kompisar som har levt ett annat liv, som inte är uppvuxen i en kristen församling, så inser jag mer och mer hur förskonad jag har varit. Vilken bubbla jag har vuxit upp i. Så trygg och omhuldande. Mjuk och varm. Jag är ungefär som den här andra sonen, i den förlorade sonen som Albin pratade om. Jag är han som fortsatte att vara där på gården och jobba. I trygghet hos pappa. Så är jag uppvuxen. Och jag har alltid haft en stark längtan efter mer av Gud, mer av Jesus. Och när jag var liten och söt så här, så det står ju i Matteus evangeliet att vi har änglar med oss som hela tiden ser faderns ansikte. Vi brukar kalla dem för skyddsänglar. Mina föräldrar säger att jag har förbrukat några av dem. De har fått byta skyddsängel sådär. Jag var några veckor gammal. Då ramlade jag ner från skötbordet. Det var väl min första grej. Sen har jag gjort allt möjligt. Pappa byggde ett nytt hus i Örviken. Köpte nya vitvaror. Och man kunde krypa in i torktumlaren. Längst där inne så finns det små hål som passar perfekt för en fyraårings finger. Så där provade jag att stoppa in fingret. Och det gick jättebra att stoppa in det, men inte att dra ut det. För där inne var det sylvast och lite koniskt. Så när pappa beslöt sig för att förstöra den nya torktumlaren och klippa lös sin son, då blev han rädd och skalade fingret. Då slet jag ut. Och det är mitt första minne, tror jag. Hur vi sitter i Saaben och mamma har en handduk runt min hand och hur den bara fylls med blod. Sådär. Så när barnen på skolan säger att han räckte fulfingret till mig, då brukar jag säga, vill du se mitt fulfinger? Så vi visar jag fingret. I alla fall, lite senare så gick vi på, var det Konsum eller Ica i Skelleftehamn. Och när vi kommer fram till kassan där, så har de en skiva innanför med ett hål i. Och jag kunde inte stoppa in vänster finger där, men höger kanske passade. Ja, det provar jag, men det var inte vasst. Där kunde jag dra ut fingret. Men mina föräldrar skakade bara på huvudet där. Jag slog upp båda ögonbryna. Den ena är en gödselvagn som man har på landet. Man stoppar full med kogödsel. Och sen åker bonden ut, min morbror, på åkern. Sådär. Men den här gödselvagnen var tom. Så jag och min storebror, vi lekte i den. Eller det var nästan tom. Det var lite torrt. Bajs igen. Och längst bak är en järnlucka. Och min storebror är jättestark. Så han håller upp luckan medan jag kryper igenom. Och när bara huvudet var kvar, då tappar han luckan. Så då spräckte jag ena ögonbrynet. Det andra har jag skallat ett glasbord, en glasskiva. Jag har skurit upp gommen med en sked. Jag har slagit upp haka med såna här kungsfjäder. Minns ni dem, killar? Man kan bli riktigt grov. Man kan också slå sig jättehårt. Så här. Just när vi for på semester så slog jag upp hakan. Jag har bränt bort fotsulan på spisen. Pappa hade gjort välling till mig och han tog bort vällingen när den började koka, men plattan var glödhet och jag fick stå och titta i skåpet bredvid medan han jobbade. Så när han vände ryggen till så kom jag på att man kunde titta i skåpet på andra sidan spisen. Så klev jag på spisplattan som var glödhet, brände fast fotsulan och sen hoppade jag ner och stukade foten. Allt det här gjorde att jag blev känd på akuten. Så när jag kom så då kände de igen mig. Och sa, men Robert, vad har du nu gjort? Ja, det är lite grann om den här gulliga pojken här. Och jag tänkte på det när jag satt och skrev det här. Jag har ju ännu fler grejer. Det att jag är ju inte enda barnet. De har fyra stycken till som är ungefär lika dumma. Ja. Och sen, det här är ju bara några få axkorn. Jag har varit på ställen man absolut inte ska vara på. Jag har varit otroligt nyfiken av mig. Och jag har ofta tänkt att undra om det här går. Det borde ju gå. Jag borde ju klara det där. Och sen har jag provat. En sån här enkel sak. Hoppa på isflak är en sån. Ute på havet. Och så ser man hur isflaken driver ut till havs. Och så ser man att om en liten stund så borde man kunna hoppa över. Det blir som en väg över som tar man sig tillbaka. Det borde ju gå. Sådär. Ja, men det har gått. Men det kan lika gärna inte gå. Jag ska inte ge de här unga barnen som sitter här dumma tankar. Så jag ska inte berätta över allt det jag har varit. På vissa ställen när det hade jag haft lite mer handsvett så har jag inte stått här idag. Och men jag hade tanken att om jag dör så kommer jag ju ändå till himlen. Så det var min som trygga tanke där när jag var på ställen man inte ska vara på. Går det här inte så då kommer jag ju till himlen. Jag tror inte att mamma och pappa hade samma trygga tanke. Att, ja, han kom nog till himlen i alla fall. Sådär. Men tillbaka då till min uppväxt. Gud har varit lika naturlig som att man äter frukost på morgonen. Jag har sett mina föräldrar stiga upp på morgonen och läsa Bibeln. Och be. De har bett för grannar som har gått förbi. Vi bad i familjen. Det var helt naturligt. Vi bad alltid Gud som haver på kvällen. Och var det någonting så då bad vi. Så då var det helt naturligt. Så där. Och jag minns att när jag var liten så då tittade jag pappas bibel. Sen var det understryket massor. Och jag längtade tills den dagen jag kunde läsa. För då skulle jag också stryka under i min bibel. Och jag minns söndagsskolorna här i kyrkan. Lars-Eriks undervisning minns jag. Och Ann-Sofie Ramstedts undervisning. Hon var lite mer pedagogisk kanske till de här små barnen. Hon hade flanobilder. Lars-Erik han djupdök lite mer i skriften. Men jag älskade bådas undervisning. Och det har jag burit med mig hela livet. Jag älskade berättelserna om David och Goliat. Moses och den brinnande busken och såna här. Och det finns ett sånt djup i skriften som man kan plocka ut så där, och anpassa till sitt eget liv. Och det där har jag fått tag i med mig. Och jag har varit lite grann som Josua. Ni vet en av spejarna som gick in i Kanans land för att berätta hur det såg ut. Det står om Josua, hur han fick följa med Moses. Och de satt upp tältet i öknen där Gud uppenbarade sig. Sen var de några män som gick in i tältet för att prata med Gud. Och sen sa Gud att ni ska göra så här. Okej, sa gubbarna. Och så gick de ut därifrån. Men det står att Josua, han dröjde sig kvar. Han stannade kvar i tältet. Han ville ha lite mer av Jesus. Lite mer av Gud. Och jag var ungefär som Josua. När det var förbön på Lappis, då var jag alltid på förbön. Och när det var förbön här i kyrkan var jag alltid fram i förbön. Jag älskade att få uppleva Gud. Jag hade en hunger efter mer av Gud. Han har mött mig jättemånga gånger. Jag var den andra personen att döpa mig i den här dopgraven. Morgan Enqvist heter han som döpte sig just före mig. Han var nummer ett. Jag var nummer två. Jag var 9 år gammal. Det var 1986. Och 9 år. Jag hade gjort många olyckor, Men jag kanske inte hade levt ett så jättesyndfullt liv än. Men jag minns jättetydligt att när jag steg upp ur dopgraven efter att jag blivit döpt, så trodde jag att jag skulle lätta från marken. Jag kände mig så ren och så lätt. Så jag trodde helt seriöst att jag börjar flyga snart. Det var en sån otrolig stark känsla. En annan gång var när jag var liten. Vi hade en sommarstuga på mina kusiners gård i Östanbäck. Det blir väl mammas farmors hus typ. Vi bodde som hela mammas sida av mammas systrar och så här, barn och kusiner. Och mormor och morfar. Vi bodde där på somrarna. Och jag hade provat att svära. Mina kompisar, de svor. Och det lät ju så tufft. Men jag visste att det var fel. Och jag bestämde att jag ska prova svära. Så jag sa något fult ord, så där, någon svordom. Och jag kände hur det där grep tag i hjärtat. Jag kände mig så svart och att jag svek Gud. Och jag mådde dåligt över det där. Och sen var vi i sommarstugan och vi hade utedass. Och på kvällen innan vi skulle gå och sova så orkade jag inte gå hela vägen till utedasset. Utan utanför entrén, så, eller dörren in till stugan, där växte det några rönnbärsträd. Och det var nära och bra nog för mig. Och när jag tömde blåsan så då, eller lättade på trycket, så då lättade jag mitt hjärta för Gud också. Och så bad jag någon förlåtelse. Och han mötte mig superstarkt. Han bara sköljde över mig. Och jag fick sån frid och kände mig så ren att det bara bubblade i mig. Och jag bara skrattade och bara fylld av Guds ande. Och han mötte mig där. Och det är någonting som har format mig. Och det, jag burit med mig det resten av livet. Och det är så, jag tyckte det är så mäktigt, för i andra religioner då måste du prestera någonting. Inom islam då ska du tvätta händerna och munnen. Det är noga, du ska ta av dig skorna, du ska lägga ut din matta i rätt riktning. Och sen ska du be på ett visst sätt. Och jag stod och tömde blåsan. Och Gud mötte mig så otroligt starkt. Han har inga krav, han vill bara ha vårt hjärta. Ja, fast han ser modig ut den här pojken här, så var han inte alltid det. När jag växte upp så bodde min kusin på kvarteret bredvid. Och för att gå från det kvarteret hem till vårat hus så var man tvungen att gå en gång- och cykelväg. Där det var skog på båda sidorna och inga gatuljus. Och det var lite läskigt. Och när jag gick där så kunde jag nästan se monstren som lurade bakom stenarna och träden där. Hur de var beredda på att hoppa på mig. Men så sjöng jag från ett barnband. Jag är inte rädd. Jag är inte rädd. För Herren Gud går med mig. Och jag är inte rädd. Där sjöng jag hela vägen hem. Och jag kunde se hur änglar gick bakom mig. Och jag kunde nästan se de här monsternas miner när de hade tänkt att hoppa på mig men såg att det gick änglar bakom mig. Så de tordes ju inte. De var jätterädda där jag gick med Herren Gud bakom mig. Man kan ju tycka att det är lite löjligt sådär. Men även i vuxen ålder så fortsätter jag på samma tema. Jag och min storebror, ni vet han som är stark. Vi paddlade från Haparanda och hem. Och ja, men vi båda två är så där att det borde ju gå. Och båda är ganska tjuriga. Så vi, när vi var i Luleå skärgård, paddlade förbi där. Så då tog vi ytterkanten, för det går mycket fortare. Så vi körde yttersta öarna, bara så där, för det går fortast. Så vi uppskattar tiden, hur lång tid tar det att paddla dit bort? Ja, men det borde ta 3 timmar ungefär till den ön. Och sen paddlar vi. Och när vi lämnade en av öarna så då var vågorna ganska små. Och det var roligt. Man fick lite extra fart. Man kunde surfa lite grann. Och det blåste bakifrån. Så vågorna växte. Det var roligare och roligare att surfa. Tills vågorna var så stora att vi inte såg varandra mellan vågorna. Sådär. Och när vågen bakom sköljer över den, alltså hela kajaken bakifrån, och man får fart, man dyker in i nästa våg, så den sköljer, man dyker in i nästa våg, och så försvinner storebror, och så kommer han upp och så försvinner han, och så ropar jag till han, för han är inte lika van paddlare som mig. Daniel, har du provat en uppstigning någon gång? Alltså att man kliver upp i kajaken från vattnet. Uppstigning, svarar han. Vad är det för nå? Så visste jag att det blåser utåt. Det finns inget land förrän vi kommer till Finland. Så tippa någon av oss nu, så då kan det vara kört. Och då kom sånger upp igen. Med Jesus i båten kan jag le mitt i stormen. Så den sjöng jag tills vi rundade nästa ö och det varit lite mer lä. Och sånger, det har följt med mig, sångtexter. På min mobiltelefon så har jag hårdrock som ringsignal. Stripers, To Hell with the Devil. Och när saker går helt fel, då brukar jag titta på min fru och säga, To Hell with the Devil. Amen, svarar hon. Men jag kan lyssna på allt möjligt. Det är hiphop. Och det är lugna ballader och sånt där. Om det handlar om Gud. Och det är så många som försöker att skriva låtar som ska beröra. Men orden saknar värde. Det saknar, ordet saknas. Så jag tycker att det blir som skrällande symboler. Så i regel så lyssnar jag bara på kristen musik. Och det har jag med mig när jag går på mörka stigar. Jag är inte rädd, för Herren Gud går med mig. Eller när jag är ute på havet med Jesus i båten. Och jag har också valt Jesus. För i skolan då får man lära sig att vi kom från aporna. Att jorden skapades för miljontals år sedan. Alltså flera hundra miljoner år sedan. Men vetenskapen säger samtidigt att den inte gör det. bevisen talar för att det finns en skapare. Allt gick mycket fortare än vad skapelseteorin säger. Det spelar ingen roll hur många miljoner år du väntar på att en sten ska bli en fågel. Den kommer aldrig att bli det. Den kommer aldrig att flyga iväg. Men skapelseteorin bygger, nej, evolutionsteorin bygger på att tiden gör så att den här stenen blir en fågel som flyger iväg. Och jag har varit så fascinerad över naturen. Jag älskat naturen. När jag och en kompis här från kyrkan brukar fara och fiska, så är det inte fisken vi är ute efter, utan det är stunden att vara ute i naturen och sitta och prata med varandra. Och naturen för mig, det är som Guds stora rum. Ibland är det lugnt och stilla. När vi åker långfärdsskridskor på ny frusen is och man ser fiskarna simma under den. Det är häpnadsväckande. Eller glida fram med kajaken på spegelblank vattenyta. Det är rogivande. Men när havet stormar, då kan det vara som Leos lekland. Man bara får leka av sig. Men hela tiden så känner jag hur Gud är där. Han har skapat alla färgerna, alla former för mig. Han har gjort det så komplex. Och allt ifrån stjärnhimmel till hur ett löv är uppbyggt. Eller bakterierna i min kompost. Det är så komplext. Det spelar ingen roll hur många miljoner år. Det finns en skapare. Och den här skaparen, han vill ju ha umgänge med oss. Det står om, i läroböcker om Buddha. Vi ska gå igenom buddhismen med eleverna. Men Buddha, han var inget annat än en tänkare. Och jag har många bekanta som också varit tänkare. Några har lekt bergsjätter när de har varit ute och gått. Det tar de inte till himlen. Det är ingenting jag kan lägga mitt liv i. Utan det finns bara en väg som går till himlen. Och det är Jesus. Och på tal om himlen, jag har alltid haft en stark längtan dit. Det är målet på min vandring. Jag har varit jättefascinerad när jag kommer över böcker eller berättelser. De som har fått se in i himlen. Då har jag försökt att syna, kan det här stämma? Kan deras berättelser stämma? Och så. Och när det verkar trovärdigt, då har jag försökt att lyssna och läsa hur det är i himlen. Och i Bibeln så står det också om hur himlen är. Där är gatorna av renaste guld. Och Guds härlighet lyser. Jag har ju fått möta Guds härlighet när jag stod ute och kissa. Bland annat. Eller på möten. Men aldrig var det så att det lös. Men i himlen där ska härligheten lysa. Så härligt är det. Och där i himlen där finns ingen krig och ingen klagan. Ingen sorg och ingen död. Och jag har sagt att jag brukar lyssna på texter. Jag hamnade nyss på en sång där de sjunger ett. De enda sår som finns i himlen, det är såren på händerna som bär dig nu. Det är mitt mål att komma dit. Att tillsammans med er få gå in genom porten som är byggd av en enda stor pärla. 12 portar finns det in i staden. Varje port är av en enda stor pärla. Och när jag ska få gå in där genom pärleporten så kommer till sång. Då hoppas jag att jag får se Jesus först av allt. Av allt underbart som finns där. C.S. Lewis, han som skrev Narnia, han är en man jag ser upp till i mångt och mycket. Han förklarar i sista Narnia-boken hur livets träd står där i mitten. Och hur du, om du går och går mot mitten, så ju mer växer landet, så är himlen. Ju mer du försöker utforska, ju större blir det bara. Det betyder som att du kan utforska himlen för evigt. Du kommer ändå inte att upptäcka allt. Och där varje, han förklarar som att livet här på jorden, det är bara försättsbladet i boken. Sen när du kommer till himlen, då börjar själva boken. Och varje kapitel är bättre än det förra. Så tror jag himlen är. Och Jesus, han var beredd att offra allt det här. Det är hans hem. Han bor där. Han tronar där. Han sitter på tronen. Han har änglar som tillber honom. Men av kärleken till oss så var han beredd att offra allt det här. Hade han misslyckats att komma som en människa, leva ett syndfritt liv, hade han misslyckats och dog på korset, då hade han förlorat sin gudomlighet. Men han var beredd på att offra det för oss. Och om han var beredd på att offra allt det, målet för mitt liv, jag ska dit, jag ska till himlen. Jag ska tillsammans med er heliga gå in genom pärleporten. Om han offrade allt för mig, ska inte jag då gensvara och offra det lilla som jag har. Jesus, han frågade lärjungarna en gång när folket hade blivit upprörda och hade lämnat Jesus. Då sa Jesus till sina lärjungar, ska inte ni också gå? Och då svarade de, till vem? Till vem ska vi gå? Det finns ingen annan. Och så känner jag också, det finns ingen annan. Det är bara Jesus. Mer av Jesus. Och när jag kommer till himlen så vill jag se Jesus först av allt. Det var en annorlunda predikan. Men det handlade om mig, men jag hoppas att du såg Jesus. Och förstå att mitt liv handlar inte egentligen så mycket om mig. Utan det handlar om Jesus. Och jag försöker att leva mitt liv så att andra ska se Jesus. Vi kommer att ha förbön nu och lovsång. Om du vill lämna ditt liv till Jesus, om du inte har gjort det, så rekommenderar jag starkt att du gör det. Låt Jesus få bli det viktigaste i ditt liv. Vill du ha mer av Jesus? Få känna hans kärlek, förlåtelse, upprättelse, helande. Så be att du kom fram till förbön också. Och om du är ganska nöjd med hur du har det just nu, så be ändå att du ska ha det i ditt hjärta. En bön efter mer av Jesus när vi sjunger lovsång. Vi kommer att förebeda det här på sidan. Eva och Lennart. Och sen ja, men vi ger oss till Jesus. Vi gensvarar på hans kärlek till oss. Tack.